Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 61, Eldsvärdet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
Hej Dan!
Hej.
Vad du låter melankolisk då.
Ja, jag är helt förstörd. Får jag läsa högt för dig från sid 105 i Eldsvärdet?
Okej.
Där häxmästaren spårar ur. De andra stod tysta. Vad är det för en ett? Frågade Villeman. Den kallas Isfolket, svarade skuggan. Arg!
Dan, jag vill påminna att du måste komma och gå och andas djupt och försiktigt. Vi har ändå sagt att vi vill ha in Isfolket här någonstans. Det här borde vara positivt. Sen att det inte är det är en annan sak, men vi jobbar med det. Djupa andetag.
Okej. Flås på den. Okej. Vi har ju kontinuerligt haft problem med att Mori och hans vänner har för mycket hjälpare. Och nu får de två till! Hurra!
Orkar inte med livet längre.
Och Uriel.
Ja. Alltså Dan, jag är så kluven till det här. För att jag har ju känt att jag har varit så här lite blandad läxmässan. Det har varit upp och ner. Men jag såg fram emot Eldsvärdet väldigt mycket. Och det har jag försökt vara liksom... Jag har försökt vara lite sneaky med att jag ser fram emot den. För jag minns detta som en av de bästa böckerna. Och jag hade ändå Taran som mitt nick en väldigt kort stund på ett forum.
Va? Hade du?
Ja, kommer du ihåg det gamla helgonforumet för 1000 år sedan?
Ja, det gör jag faktiskt.
Jag hette Taran där, efter just Taran från Ex-mästaren, för jag tyckte hon var så bra. Oj. Och nu känner jag mest att jag vill åka tillbaka och spö mitt 14-åriga jag hårt i ansiktet. Riktigt hårt i ansiktet.
Oj, ja. Ska vi försöka gå igenom den här boken från början?
Jag vill inte.
Du måste.
Du är inte min riktiga förälder.
Nej, det hoppas jag verkligen.
Och du är inte min skyddsängel heller.
Det kanske jag är.
Ja.
För skyddsänglar verkar fungera lite hur som helst.
Jag berättar vad man ska göra, rädda när man drunknar i sjöar och vara allmänt så här typ någon jädra röst om vem man får ragga på och inte. Vad är detta, Dan?
Jag vet inte. Det går ju emot mycket som vi redan har lärt oss. Men vi är också i den tredje dimensionen där Uriel hänger i sin nästan ängelstatus.
Jag orkar inte med livet.
Okej, vi börjar från början här. Vi har Uriel.
Ja, eller vi får börja från riktigt från början. De tar ju en paus nu från allt hemskt.
Ja, just det. Det är tidshopp.
Ja, ett stort tidshopp. Det är tills Dolge 21, Rafael 21, Tvillingarna 19, Daniel 17. Och det blir den här som vi kände på oss lite grann i slutet av förra boken. Vi vet inte vart det går, men det förmodligen kommer ta tid för Dolge måste bli vuxen. Och så blev det tidshopp. Allting är bra. De ska till Norge. De åker till Norge.
Finns det ingen tidspress här? Alltså räknar de helt enkelt med att den heliga solens orden... måste gå igenom några rekryteringsprocesser som kommer att ta en massa år och det finns ingen brådska. Irrblossen kan få vänta och ja.
Ja, alltså det känns ju så här, om jag tänker tillbaka.
Ja.
Så känns det som att allting var tänkt att hända när Dolg var vuxen. För de nämner ju när han hittade den blå safiren att det här skulle inte hänt nu, men det är för att nu håller Mori på att dö så han måste ta det uppdraget nu.
Ja, det är sant.
Ja, så det känns som att nu ligger de i fas. De har planerat för att nu ska allting hända, men de har ju istället lite försprång för Dolg har hittat en av stenarna.
Just det. Så då kan man pausa lite helt enkelt.
Ja, även fast jag är väldigt skeptisk till det här paussystemet.
Och då kan man ju prata om Sigilion med familjen. Som, ja, det, ja. Det är ju skuggan som är Mr. Exposition här, så han, kan ju, han vet ju allt han behöver veta.
Ja, säger vi Sigilion?
Ja, det skulle jag säga. Vad skulle du säga? Sigge Orm! Sigge Ödla!
Ja, Sigge, den gamla läskeburksödlan.
Ja, men då kallar vi honom Sigge resten av avsnittet.
Ska vi ha buskis alltså?
Ja, Sigge har ju alltså då levt sen innan dinosaurierna.
Jag kan inte kalla honom Sigge, det går inte.
Men som jag förstår det rätt, alltså han fanns innan Krita.
Ja, det så jag förstår det också.
Så han är äldre än T-Rex.
Ja, Tigge och Sigge hängde ihop en gång i tiden.
Men, men Sigge blev ensam också,
Dan,
innan
vi kan inte kalla honom Sigge, det går inte. Jag dör av skratt, eller på att kissa på mig.
Okej. Sigilion, eller?
Sigilion.
Sigilion. Blev ensam kvar efter sin stund med stenarna där. Och det var också innan Krita-perioden.
Ja, och det innebär ju att skuggarna de kände till det här. Det fanns ett annat folkslag. Hur gamla är folk egentligen? Hur gammal är skuggan? Hur gammal är Sigilion?
Men det jag undrar då, om man har den här enorma driften då, och han verkar inte bry sig om, alltså han har ingen kvar sin egen art, så han har ju projicerat det här på kvinnor. Gäller det även då under Krita-perioden, ger han sig på så här honvelociraptors och unga T-rexar, eller vad gör han då?
Jag utgår från att det fanns andra siliner då som han kunde ligga med.
Ja, de dog ju allihop under det där konstiga...
Fast skuggan säger att han verkar ha legat i dvala länge.
Jaha, okej, så han sov under Krita.
Ja, så att alla dinosaurier var säkra.
Bra. Vi vill inte se fanfiction så här, Sigilion härjar under Krita.
Du vet att det finns dinosaurier i Porva, det vet du.
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Och... Nu vet du, grattis!
Det var mer än vad jag ville veta.
Jaha, det finns väl i Raptorporv. Varför vet jag det här? Det vet du fasen. Moving on! Sigilion i alla fall. Skuggan berättar för Mori om det här hotet som är på väg. För vi måste ju få in ett nytt hot för att... Kanske till och med Margit insåg här att hela solens orden lever inte upp till förväntningarna. De suger.
Sigilion är Monster of the Week.
Åh gud, ja. Och det känns ju lite kul och uppskattande. Men sen kommer vi till det här som jag har svårt för och det är Taran.
Ja, var vill du börja?
Jag tänkte att vi börjar från... Alltså vi kan ju börja säga att jag tyckte väldigt mycket om Taran som barn nu när vi har läst om böckerna. Jag tyckte hon var uppfriskande, hon och Villeman funkar bra upp. Jag älskade hur hon var i De värnlösa med det här, just att Margit kan skriva barn väldigt bra.
Ja.
Och jag mindes Taran som lite grann liknande Sol.
Mm-hmm.
Men hon är ju inte alls lik Sol som Sol var i Isfolksböckerna. Utan istället är hon någon slags kaosmänniska som är bara så här, men ligga, var upproriskt mot allt och verkar som verkligen, det är så här barn beter sig, eller unga människor beter sig när de inte har några bra vuxenkaraktärer i närheten och bara liksom vill, alltså det här är inte logiskt och rimligt, jag blir så irriterad på hur hon beter sig, för att vem låter henne bete sig så här och vad händer och traumatisera Daniel med att bara, du, det spökar i ditt rum, du kanske är sinnessjuk och det får inte vara, det är psykisk misshandel, Dan.
Jättetaskigt.
Ja, så där börjar jag, vad tycker du?
Jag måste ge en känga till den här lilla alven som är hennes skyddsande som bara, nej, det här är alldeles för mycket, nu säger jag upp mig.
Alltså med tanke på att Taran beter sig hade jag nog också varit det. Men det känns som allting cirkulerar kring att Taran vill ha sex och det kan inte den lilla alva anden hantera. Och då känner jag bara, men är det verkligen en uppgift som skyddsande? Är det här det vi går till att de ska, att skyddsandar övervakar hur människor har sex på 1700-talet?
Är det moralpoliserna som skyddsande?
Ja, det känns som att det är det. Och då undrar jag bara, vad fanns alla skyddsändar när typ Tyr eller Mori skulle ha sex?
Ja, och men Taran har ju faktiskt inte gjort särskilt mycket som får den här alven att säga upp sig. Hon har gjort det här hysset mot Danielle och sen tänker hon saker som ganska många tonåringar förmodligen tänker.
Ja, hon höll på att förföra en munknovis också.
Ja, men hon gör ju ingenting. Det händer ju ingenting. Så att den här alven verkar ju upp vid första lilla motgång. Och då kallas den här tredje dimensionen in som alla har talas om.
Nej.
Det här har inte hänt så här Kiras skyddsängel eller Nathaniels skyddsängel.
Nej, precis.
Då har det inte börjat kalla in tredje dimensionen. Men nu är det en tonåring som är lite pilsk. Då måste vi ta in den tredje dimensionen. Var solskyddsängel någonstans?
Ja, du, solskyddsängel hade ju bara satt sig ner och drack öl någonstans. Men det är det här jag vill komma tillbaka till. Jag gillar inte Tara, men jag gillar ännu mer den här otroliga moralpaniken som råder i hela boken. Att Taran vill ligga. Som du säger, som varenda tonåring förmodligen tänker på.
Ja.
Men en skyddsängel som säger du får inte göra detta, fy, usch, nej. Och jag känner bara, men jag tycker inte om hur Taran är, för jag tycker hon beter sig på ett sätt som inte står i linje med hur kvinnor skulle bete sig på den tiden, eller hur någon på 1700-talet skulle bete sig.
Och Uriel kan ju ingripa hur mycket som helst.
Ja, eller hur? Och det står jag mig också på. Alltså, vad händer? Han kan rädda henne från allt möjligt. Så innebär det att om jag skulle gå och slänga mig en skön, skulle min skyddsängel dra upp mig? Eller vad händer?
Tänk dig att du var 17 år och tyckte så här, den här killen verkar nice. Och så kommer någon skyddsängel och örfilar honom. Nej, jag tycker inte det här fungerar så bra.
Jag tycker inte det fungerar alls överhuvudtaget. Och igen, jag vill komma tillbaka till att jag tycker inte om hur Taran är. Och inte baserat på att, jag menar, vem som helst får tänka på sex, och herregud, det hade funkat jättebra i vår tidsålder, men på 1700-talet beter man sig inte så här. Inte en sex med familjen skulle någon bete sig på det här viset. Det här är en jätteskillnad mot Tirils livsglädje, för det är en annan sak, men det här är bara kaotiskt då. Det här är bara kaos överallt.
Ja, får jag säga någonting positivt?
Mm, det kan du få göra.
Jag tycker nog, en av mina absoluta favoritscener i boken är när Sigilion mördar kardinalen.
Ja, den är så bra. Och jag älskar kardinalen glömde på sig soltecknet, för han trodde han var säker i sin säng.
Ha, vilket misslyckande.
Ja, där fick du, gubbjävel.
Så vila i frid, kardinal von Graben.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den enda skurk som har verkat lite läskig i hela den här serien.
Mm. Och sen kände vi att vi fick Solens order igen, och Lorenzo är stormästare, och vi såg ju i den förra boken att han är inte så imponerande. Och så tar de in den här Rasmus Finkelborg.
Jag kan inte hantera hans namn. Jag har skrattat åt det hela tiden när jag läste boken.
Och jag försöker tänka med honom och jag bara, nej, men det här går inte. Och det här får ju mig liksom att tänka att hela Solens orden hade här kanske kunnat bli läskig. Men så skickar de in honom och man bara, det här är urvalprocessen. Där inne en snubbe som inte tror på magi och tror att det handlar om materiell makt. Är det era rekommendationer?
Hur ser utbildningen ut för de här nya medlemmarna?
Jag tror med att, nej.
Ja, de verkar desperat ha rekryterat så här rika personer.
Ja, och om det är allt som krävs så är det inte konstigt att orden inte kommer framåt på 1000 år. För det känns som att rekrytera någon som mest vill ha stormästartron och som inte tror på magi känns ju som att ta några steg bakåt.
Ja, frågan är hur magikunniga de är nu utan kardinal von Graben. Kan de faktiskt göra någonting alls magiskt nu? Eller är de reducerade till läskiga killar med pistoler?
Jag tror på det sista. Jag tror det är läskiga killar med pistoler hela vägen. Och jag ser att Margit försöker bygga upp Rasmus som en sån här hård, iskall nemesis. Men hon gör ju honom också rätt fånig.
Otroligt fånig.
Ja.
Då lyckas ju faktiskt Robert vara läskigare.
Gud, jag tänkte vi kommer tillbaka till honom sen. Ja. Men när vi väl är i Norge och vi har Sigilion som då så här, åh, men jag ska ta den här taran. Och Rasmus som också bara, men taran, vi borde haft en annan stämning här. Men jag får bara stämning av buskis.
Ja. Ja, och det blir inte bättre av att plötsligt kan luftens ande bygga ogenomträngliga skyddsbubblor som stoppar Sigilion.
Alltså, kan vi bara prata om vad som händer här?
Det kan vi göra. Prata om det.
Vad är det, liksom, hur funkar det här med andarna? För att just det här med, hur funkar det att Uriel ser Taran och hon kan se honom när hon har spökgalden? Men vi vet ju att Teresa fick hjälp av sin skyddsande och kunde se honom lite grann utan det för att han valde att bli synlig. Men luftens ande och Moris andar håller till någon slags dimension som inte är ängladimension utan som är någonting helt annat. Hä?
Ja, någonting sånt. Man ser ju genom hela den här boken också att så fort någon blir det minsta läskig så dyker upp någonting som kan stoppa honom.
Mm.
Och Sigilion hade ju potentialen att vara ganska otäck här. Men han är ju chanslös han också.
Om man jämför liksom, för Rasmus trodde jag aldrig på från början. Det kändes som att man klantade bort sak på sak och han förlorar så mycket på att försöka vara högfärdig. Så att det blir som aldrig intressant med honom. Det som blir intressant lite grann är att de faktiskt är i Norge. Tiril, Mori, Dolg och Willemann ska över till Island. Och de andra ska stanna i Bergen. Men jag tycker det är lite elakt här mot Taran. För att de argument att hon ska få stanna kvar är... Ja visst, hon är jättekaosig. Och det märks att Mori vet att ja, hon är kaosig.
Mm.
Men andarna känner på att hon kan råka i svårigheter. Man bara... Borde ni inte sätta någon på att vakta henne i så fall? Eller typ på något sätt ha henne under kontroll? Nej, men hon kommer hamna i svårt. Så har du kött, ses. Vi tar inte hand om henne. Bye!
Bye! Resan till Island är ju det mest spännande som händer i hela boken. Men den kommer i nästa bok, antar jag.
Jag hoppas det. I den här boken får vi Taran retas med sin skyddsande Uriel. Och det är mycket grejer. Och språket, alltså förlåt. Språket som Taran för är så modernt.
Ja, och det var ingen som sa i överhuvudtaget till någon i den här boken. Nej.
Och hon för sig så modernt och hon är inte medveten om risker. Det känns som att hon inte har fått någon form av, vet, guidning, vägledning eller mer så här, tänk på det här, gör det här. Och jag förstår inte riktigt varför, för det känns som att Mori, det är uppfattningen jag får när jag tittar på Taran, ja, är att hon inte har några föräldrar. Men vi vet att Mori och Tiril förmodligen har varit jättenärvarande föräldrar och Teresa och Erling har varit jättenärvarande mor och farföräldrar där. Så ja, jag får liksom inte ihop varför hon bara säger, nej men ingen bryr sig och ingen märker mig gör någonting. Jag bara, men... Försöker Margit få så att tro att det handlar om dåligt föräldraskap? Är det Taran som är dum i huvudet? Är det här en modern karaktär nedtryckt i omoderna skor? Vart är vi på väg? Jag får inte ihop Taran.
Nu slog det mig vad som skulle ha fungerat. Om Taran hade varit mindre god. Om hon hade varit liksom tonårsrebellisk och tyckt att så här, det här uppväxten har varit hemskt för att alla är så himla puttenuttiga och jag vill missan uppleva en massa saker och ni kan inte bestämma över mig. Då hade det fungerat.
Där hade jag sa någonting. Då hade det fungerat jättebra. Men nu funkar det inte alls.
Nej, för hon är ju fortfarande jättegod och har fått den här fantastiska uppfostran. Så att,
Och vill ju hjälpa till med saker. Hon vill ju till Östersjön för att hon tror att det finns en del av mysteriet.
Mm.
Men det går inte ihop.
Nej. Så hela boken är i princip Sigilion. Det är Isfolkets introduktion och det är då Taran Uriels kärlekshistoria. Som ju är lite unik ändå, faktiskt.
Den är unik, ja, men är den intressant?
Inte helt ointressant.
Utveckla det här.
Nu försöker jag bli positiv.
Jag vill att du övertygar mig här, Dan.
Ja, vi har ju sett kvinnor som faller för övernaturliga varelser. Och om man jämför, så den kanske inte är så unik ändå, om vi jämför med Nattens demon så är det kanske en bättre historia.
Ja.
Och det blir ju kanske lite tamt just för att båda är så himla goda.
Ja, och det känns som att det de connectar med är att de käbblar mycket. Och jag köper inte helt och hållet.
Nej. Är det här verkligen protokollet för en skyddsängel från tredje dimensionen? Eller skyddsande ska vi väl säga. Nästan ängel.
Ja.
Och den här överordnade tyckte jag var ganska fascinerande karaktär.
Jag tyckte han var roligare.
För vad har han för agenda? Vem har satt honom där? Vad vill han uppnå? Är han liksom ansvarig för så alla problembarn i hela världen och sätter en varelse från tredje dimensionen som skyddsande för dem? Eller har han då ett hundratal sådana här varelser? Eller vem är han? Var kommer han ifrån? Men jag tycker hans personlighet var ganska rolig.
Jag tycker han är jätterolig. Han hade jag velat se mer av. Han verkar liksom vara så här, både connectad till liksom sitt jordliga liv och mina saker, och också var väldigt bra mentor på ett sätt. Men hon får vi se så lite så jag blir kränkt.
Jag förstår inte hans agenda heller. Just vad är verksamhetens mål? Hur ser företagsvisionen ut?
Finns ingen företagsvision. Vad finns policy för de anställda? Finns inga, för då ska det kanske vara så här: Uriel gör så här, hanterar det här. Och när Uriel kommer tillbaka och bara, men det här, hon ser mig. Nej, det kan hon inte göra. Man bara, eller? Ni kanske borde hålla koll lite mer på det här, på något sätt.
Ja, dessutom har du ingen koll på isfolket och Tengelronde och så här. För det pågår någon annanstans.
Mm.
Ja, nu måste jag hitta något positivt. Har du något positivt du vill säga om den här boken?
Alltså jag gillar ju, alltså biten när de åker till Island är spännande. Och Sigilion som ond karaktär funkar bra. Jag gillar att Margit använder grepp att vi inte får se honom.
Ja.
Det tar väldigt lång tid innan vi får se honom. Det är de här smygande, glidande rörelserna. Det här intresserat för kardinalen, med den här rösten om fasans för ögonen. Det tar tid innan vi får se, innan Margit ger en full beskrivning av honom. Vi får ju liksom bara veta hur han ser ut lite grann. Och att han har en bedövande inverkan på kvinnor, och att han har det här, den här hemska klon, att han kan flyga. Men en hel beskrivning tar tid. Och det greppet gillar jag jättemycket, för det funkar här. Han byggs upp på ett bra sätt. Och jag tycker inte att han görs fånig.
Nej, han är lite väl pilsk.
Ja.
Och lite ofokuserad på målet.
Den här boken handlar väldigt mycket om sex och inte sex. För det handlar om den onda karaktären.
Ja.
Som är Sigilion. Han, så här, ja, men han är ond och han tycker om sex. Tarans problem är att hon tycker om sex och hon får en skyddsängel.
Ja.
Dan, vad händer här?
Ja, det är väl ungefär det som händer. Jag vill ju nämna att det finns ju ett seriemord här i bakgrunden.
Ja, just det, de fyra prostituerade där, ja.
Ja, eller om de var fem till och med.
Ja, något sånt där. Och det liksom slängs in så här, liksom bara så här, åh, bal, bal. Och förresten, de hade ett mysterie i Bergen. Prostituerade började försvinna. Åh, balen igen. Man bara, ja, okej.
Det var ju lite spännande faktiskt. Men det var ju väldigt lite om det.
Men det var en snygg grej. Överlag.
Ja.
Alltså en annan positiv sak är att jag... Överlag så är det så här, så fort Måre de lämnar Bergen och Island, så har vi det här som att Rasmus försöker liksom kidnappa Taran. Vi har liksom att Sigilen fick kidnappa Taran. Det blir väldigt så här konstig stämning. Vi får se Uriel. Det är ett rätt kul ögonblick ändå.
Ja.
Sedan så tycker jag att det är liksom... Alltså Taran blir så mycket comic relief i den här boken.
Ja, jag skulle nästan gå så långt som att säga att hela boken är comic relief. Om man ser det här som en ganska lättsam bok, där ingenting är särskilt farligt, då finns det ju roliga episoder i den.
Oh ja, men jag tror jag är fortfarande inne för mycket på att det finns ett mysterium, och framförallt att jag inte kan ta den hela solens orden på ansvar. Då blir det till när de skickar upp en kille som är igen en buskis. Och framför allt, jag säger så här, det hade inte varit så irriterande, för här försöker Margit visa att det här är en helt vanlig familj med helt vanliga tonåringar. Och det kan jag nog helt enkelt svälja. Det finns ju den här kärlekshistorien också, att Daniel som är kär i Dolg som inte ser henne, och Willemo som är kär i Daniel som inte ser honom, bla 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 bla. Och det kan vara lite charmigt. Men jag tror det som gör att det inte funkar för mig med det här är att det blir för mycket buskigt. Det blir inte roligt, det blir pinsamt.
Ja, och de tre andra tonåringarna har ju ingen karaktär överhuvudtaget. De har en Nej. Egenskap. Villeman har knappt en enda egenskap. Daniel är så här, oj, oj, så här, oj, jag är beskedlig.
Beskedlig och kysk och titta med stora ögon. Och Rafael är kvinnligt vacker.
Ja, och sen poetisk tydligen. Men de får inget utrymme alls egentligen.
Nej.
Och Daniel får vara damsel in distress lite grann.
Jag hatar damsel in distress-grejen. Jag hatar den. Jag vill, när jag började läsa var så här, om vi ska kidnappa Tara, men det passade att hon är så här vild, för det kommer inte bli damsel in distress. Det kan bli lite kul. Och sen bara, nej, det blev Daniel som träffade Cecilien först. Och så blev det verkligen så här, åh nej, vad händer? Och jag bara, åh, jag orkar inte med det här.
Och sen när vi är i det där huset och det är lite spännande med Finkelborg och hans pistoler och Cecilien, då visar det sig att Uriel kan så här kalla in grejer från den tredje dimensionen. Så här, ja, ah, det här verkar jobbigt. Jag kanske behöver ett jättemagiskt svärd. Så bara kommer det så här, tjung.
Så vad händer där egentligen? Får man göra så? Funkar så för alla skyddsänglar?
Nej, det måste nog säkert vara de här tredje dimensionen, nivån av skyddsängel.
Ja, fast Taran var ju aldrig någon fara. Det var ju bara att hennes alvliknande ande rage-quittade, så fick hon en ny bara för att han skulle ha någonting bättre att göra. Så om min skyddsänd skulle bestämma för rage-quitta, jag skulle få en tredje dimensionande och bestämt för att hoppa ner för ett stup och han räddade mig, skulle också kunna kalla upp ett svärd, eller hon, eller hen.
Ja, det kanske är så här anpassat till tiden också, så att de kanske kan kalla in en pansarbrigad nu eller något.
Pansarbrigad hade varit nice.
Attackhelikopter.
Det hade varit riktigt nice.
Drönar.
Nej. Men alltså, och sen så får vi ju träffa solavisfolket här.
Nej.
Oj, jo.
Och det här är ju sånt. Det är fanservice, så det skriker om det. Sol är ju den mest älskade karaktären i isfolket. Och här är hon igen. Och nu har hon en helt ny personlighet.
Jag vill ändå lite grann försvara Margit här. För att ja, Sol är en annan personlighet. Men man märker att Margit försöker bygga in mycket från till exempel avgrunden. För du och jag klagade så mycket på det i Isfolkets podden, när vi poddade om isfolkböckerna.
Ja.
Just det här med att Sol var väldigt melankolisk och bra när hon var med i 1, 2, 3, 4 av Isfolket. Sen så fort hon dök upp som ande så blev hon mest bara en clown.
Ja, hon var ganska död i 4 nu.
Ja, 4 var hon stendöd, förlåt. Men här försöker hon, Margit, så här, liksom att hon har sorg över sig, en desperation i ögonen, en tragedi som Taran saknade, förtvivlan i skrattet. Margit försöker ändå lägga in det här som vissa av oss läsare, däribland du och jag, älskade med Sol och inte gör henne till en clownpersonlighet. Men vad händer sen då?
Jämför Sols scen i den här boken med när någon gick till hennes hemliga plats och man hörde hennes skratt lite i vinden. Då var det så, oj, hon kanske finns. Men här är hon helt plötsligt någon superhjälte. Hon, ja, kan göra lite vad som helst. Så här, hon bara försvinner, hon är fysisk, hon slänger kläder åt alla möjliga håll. Och...
ja, och hur funkar det här nu? För det känns som att isfolkets anda kunde ju inte ingripa direkt i de levandes liv i isfolket, förutom med de drabbade och utvalda. Men den regeln verkar inte gälla om de blir inkallade för att hjälpa andra efter.
Nej.
Det finns så nu har vi nya regler, Dan. Hurra!
Det finns så många regelbrott i den här boken och jag tror att det är det som sänker den allra mest. Om problemet med Häxmästarserien har varit just att det inte finns några insatser, det känns inte som det finns någon fara överhuvudtaget, så försvinner det ännu mer här när ännu fler regler bryts och ännu fler hjälpare. Och till och med Roberts fantastiska plan, som ju fungerar, han är fortfarande helt chanslös.
Ja. Och här, det hade kunnat bli spännande den här boken om isfolket inte kom fram. För då hade vi faktiskt fått kanske se lite jämna odds. Det hade varit Morris andar ute ur räkningen. Och vi hade haft Cecilien och orden mot vanliga människor. Men det blir inte det. Det blir aldrig det.
Och en övernaturlig kille med ett eldsvärd.
Ja, just det. Jag glömde bort honom. Vad tycker du om Uriel?
Han verkar ju fullständigt oduglig. Alltså, vad har han gjort under de här tidigare perioderna som skyddsande? För han har ju då varit perfekt. Och sen helt plötsligt har han inte kvar. Han ändrar ju personlighet drastiskt i den här boken. Och det på grund av sin kärlek till Taran. Det är väl lite vackert, men...
är det vackert?
Det är tänkt att vara vackert i alla fall. Men han slänger ju bort allting han någonsin har trott på för Taran. Och vad tycker du om Blitilda?
Nej.
Vad är det här för karaktär?
Jag vet inte det här. Det känns som att Uriel har liksom så här, men jag hade liksom, jag har gjort massa liv. Men så ser man att men han har dött tidigt eller varit kysk och han har levt massa olika kroppar, helt okej. Men alltså det känns som att det handlar bara om att han har haft ett tråkigt liv. Tråkiga liv.
Många
han fick uppleva så mycket och nu möter han Taran och inser att han aldrig fått leva och då vänder han till jordeliv. Det är lite så det känns. Det känns som att hans insatser som var bedömda som så väldigt värdefulla faktiskt inte var så värdefulla. Och det känns som att någon typ av överordnade borde ha snappat upp på detta och varit så här: du, by the way. Och det är kanske därför han fick det här. Det är förmodligen därför han fick det här skyddsängeluppdraget. Men då borde hans överordnade också vara så här: ja, har du haft ett tråkigt liv så har du inte fått uppleva så mycket, så kanske inte borde sätta med de mest kaosartade människorna som uppenbarligen går i ett par skor. Och visst, det är fint, han växer, vi får lite karaktärsutveckling. Men jag ser ju honom som är så här att först i början som den naggande lilla ängen på skulden, bokstavligt talat, sitter och är så här, fy, nej, usch. Till att faktiskt få en personlighet och typ bli humor. Undrar jag, var det här som Uriel var hela tiden men tryckte ner? Eller vad är det som händer?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och jag tyckte extra lite om den här skildringen av Blitilda, där hon inte var den personen han trodde hon var. Och det är ju okej. Men sen var hon så här, hon var ful också. Oj, oj, oj.
Hon hade en lunsig kropp, så vi får lite fat-shaming igen då.
Ja, och ugly-shaming.
Mm. Och det kändes alltid grann, nej, alltså. Nej, alltså nej, jag har svårt för det här, jättesvårt.
Ja, jag har också väldigt svårt för det. Kan vi säga något mer positivt om boken?
Robert då?
Jag tycker det är ganska lustigt när Finkelborg dör.
Ja, han får, för Finkelborg får ju stryk av Sigilion. Och den såg vi komma på lång väg. Och det var det som var spännande. Vi har två stycken parter som säger efter samma sak. När går de i vägen för varandra? Och det kommer ju hända.
Ja, det är synd att Heliga Solens orden är chanslös även mot Sigilion. Men han lyckas avverka tre ordens medlemmar. Han gjorde en ganska stark insats.
Ja, gud ja. Men det är ryskt att Finkelborg ryker med, för det handlar, det ser vi som hur mycket soltecknet faktiskt betyder, eller betydde.
Ja, och jag tycker det är lite dumt av de som lämnar honom till läkaren och inte berätta att så här, ja, men du tar inte av det här tecknet.
Lite grann så, för det vet de ju om.
Ja, det kanske vi skulle ha sagt. Oj, whoops.
Hoppsan. Men det räknas inte om vi inte dödar dem själva.
Nej. Jag är också fascinerad av hur mycket folk vet om så här, jordens geologiska historia.
Och oh, jag orkar inte med de här jädra långa monologerna som... Nej, Dan.
Ja, det här är saker i och för sig, det är andar så, här, så de kanske... Nej, men inga människor känner ju till det på 1700-talet.
Nej, eller hur? Och framförallt så här, visst, bildning alla här, men det här är lite grann det här som när Erling har blivit liksom författarrösten, så blir det också författarrösten här för att vi som läsare förstår vad som faktiskt händer. Men det blir väldigt ologiskt. Och det är ju en positiv sak. Jag tycker jävligt om den lilla pratstunden Sol och Taran har, för den känns väldigt äkta och när. Det är två unga flickor som satt faktiskt och pratar med varandra.
Ja.
Den tycker jag är väldigt fin, stämd och bra. För det känns som Taran puttas ur sitt fack som totalt kaotisk och bara comic relief. Och Sol blir faktiskt en människa.
Ja.
Så det ögonblicket, det lever jag högt på.
Ja, och hela Roberts plan är bra också. Den fungerade ju utmärkt. Även om den aldrig hade någon chans att lyckas, så var det. Och jag tror nog, jag kommer inte ihåg hur det var när jag läste den här första gången, men jag insåg inte direkt vad han var ändå, fast jag hade läst den förut.
Nej, jag blev överraskad. Jag var tvungen att gå tillbaka och läsa igen. Jag bara, ja men just det, Lorenz sa att han skulle skicka ut en till. Men Robert verkade så genuint trevlig och bra.
Ja.
Han var så olik alla de andra ordensmedlemmarna. För andra ordensmedlemmarna är bara så här, vi går rakt på och döda dem. Jag bara, det är ingen som har tänkt man kan nästla sig in. Det försökte ju Rasmus göra, men i och med att han hade ungefär lika mycket sneakiness som en gråsten mitt i en typ i en gryta full med kö. Alltså det går inte.
Sen kan man ju ifrågasätta varför de berättar så mycket för en någon som i princip är en främling.
Ja. Men det känns som att det är kanske typiskt tonåring. Man bara, du får inte säga det till någon, det är en hemlighet. Men här får du hela min livshistoria, säg till någon, blink, blink.
Ja.
Mm. Och sen så blir det, jag vill också gå tillbaka till här, för jag måste gå tillbaka till Sol igen, Dan.
Ja.
Mm. För vi har ju det här ögonblick som jag lever på, att Sol får vara människa, det är fint. Och sen handlar det bara om sex. Ja. Är det plan att hon ska förföra honom? Vi har sett Sol häxa folk till döds, vi har sett honom... Är det plan att hon ska ligga med honom för att få bort hans uppmärksamhet från Taran? Det är väl ingen bra plan. Döda honom för guds skull.
Jag kan inte säga någonting till hennes plansförsvar. Hon verkar väldigt sexuellt frustrerad.
Ja, och det får man lov att vara. Men jag känner också här att jag upplevde aldrig Sol som... Under hela tiden jag läste om en isfolk efter hon hade dött, så upplevde jag aldrig den sina vänner stark. Men nu plötsligt bara, nu är mitt enda mål att få ligga. Sen kan vi se vad som händer.
Hon har gått från att vara clown till att vara sexgalning.
Ja, och jag gillar inte hur Sol blir hanterad här alls.
Nej, vi får ju skymta några till ur isfolket, men det är inte mycket.
Det är väldigt lite. Och jag blir orolig här för att... Kunde man inte sänkt in någon isfolk som hade... Ja, du, som du säger, det är fanservice. Det är klart Sol ska vara här, någon av vi ska vara här. Men det här blir inte bra. Det här blir inte bra, Dan.
Nej, det kan jag bara hålla med. Åh, jag känner mig dum mot lyssnarna för att jag är så extremt negativ. Men jag har svårt att hantera den här boken.
Jag har svårt att hantera den här boken också. Och Uriel som försvinner, sen kommer tillbaka och de erkänner sina känslor för varandra.
Och sen också alla andra sätt att hantera det här beskyddet. Uriel bara sticker och surar. Luftens ande har den där muren, men har inte riktigt koll heller. Och sen drar Sol iväg och ingen vet om det. Så att helt plötsligt tar han oskyddad.
Precis, och de bara, oj, hade vi någon plan? Nej, ingen hade någon plan här.
Nej, det är så... struligt, och det händer saker som då för berättelsen framåt för att de måste göra det, men det känns inte som att folk agerar enligt sina karaktärer.
Mm. Och sen också det här med hur de i sån här Uriel upp tillbaka och är så här, jag vill inte vara ängel, jag vill bli människa igen, och så kommer ett sändebud till hans överhåll och bara, du har fått in ett bud från den här hertigen Teresa, känner du henne? Ja, det tar hans mormor. By the way, det är trubbel nere på jordlivet. Finns det någon direktlinje på det här? Vad händer ifall Teresa inte hade bett en bön till sitt helgon?
Ja, och så plötsligt nu kan helgon kommunicera med andevärlden. Och det är liksom kristendomen är plötsligt... Allt det här känns ju väldigt kristet. Vi pratar om änglar. Det fungerar att be, så får man... Ja, det känns som det finns flera parallella träd i de andra dimensionerna där det händer olika saker. Moris andar är från... någon sida och de förnekar ju himlen och helvetet i den här boken, men världsbilden är väldigt svår att greppa.
Det känns ju som Margit behandlar religionen hyfsat okej. Det är inte kängor om kristendomen, men det blir ju inte mindre svårt att förstå sig på.
Nej, och det känns ju som att den här boken bryter mot den världsbilden vi faktiskt har byggt upp då i 56 böcker. 55, ja. Förlåt mig.
Och jag är väldigt förvirrad om vad som händer. Och det överskuggar ju liksom med att Roberts plan nästan fungerar. Sigilion kommer och har ihjäl honom på ett rätt brutalt sätt. Vi tror vi ska få en bossfight mellan Uriel och Sigilion. Och det blir ingen bossfight, eller hur?
Nej, det blir ju inte det.
Nej, och det blir ett antiklimaktiskt. Och det som jag efter boken i slutet är så här att jag vet inte hur världen funkar. Jag har inte relaterat till någon. Och... nej.
Nej, den tråd som finns kvar är ju dels Island då förstås, och, men även de här fyra madragerna som nämns hela tiden.
Ja, precis, det här folkslaget som finns någonstans men som vi inte vet så mycket om.
Nej, för Sigilion har alltså förslavat fyra minotaurer i princip.
Någonting ditåt.
Och hållit dem vid liv alla de här åren med sin konstiga brygd.
Mm. Och alltså det läggs ut mycket plottar mot liksom mot kommande böcker, och det ser jag ju fram emot.
Ja.
Men den här boken kändes så, jag tror så här, de tidigare böckerna som varit nu med liksom mysteriet eller så här, räddningen av Tiril och det var mycket sidequest, de var ändå skrivna på ett sätt som var väldigt annorlunda. Här blir det väldigt mycket humor. Det är som Margit försöker väga upp att ja, men nu behöver vi lite humor. Vi behöver liksom börja på en ny era. Det var ett tidshopp. Det här är nya generationen. Det är så här det kommer vara. Och det gör mig lite orolig. Kommer det vara buskis nu i resten av bokserien?
Ja, vi har ju kommit väldigt långt ifrån stämningen som var i bok 3, som jag ju nog faktiskt tycker har varit den bästa boken hittills.
Gud ja. Det är inte så att vi tycker illa om humor. Vi tycker om den här torra humor som dyker upp lite grann. Men här är det ju, det här är vulgärt. Det är mycket liksom hö-hö-skämt och det är mycket liksom gnabbandes. Och det som jag har svårt igen, jag ska repetera, det är att det här inte passar in på 1700-talet.
Nej. Nej, nu ska vi väl sluta oja oss över den här boken kanske och låta lyssnarnas synpunkter komma in.
Ja, men det tycker jag vi gör. För vi ställde ju 3 frågor inför den här boken. Det är, vad tycker du om boken? Vilken är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Dan, du kan få börja.
Ja, det första svaret kommer från Sinsev från Nor. Hon säger: första gången jag läste igenom serien var denna min favorit. Men nu är jag lite osäker, då den inte var så bra som jag hoppats på under senaste genomläsningen. Vissa delar tycker jag om, som Wannabe-projsaren och hans planer, och en del av banten mellan Uriel och Taran. Andra delar avskyr jag med passion. Vem tyckte att Sigilion var en bra idé? Alltså Sigilion, han är så fånig att jag dör. Jag är 1 miljoner år gammal flygande ödla. Wee! Och jag ska ligga med allt jag ser, för jag är dödligt ond. Om man ändå behövde ha vissa ödledrag, önskar jag att han var mer Lovecraftiansk. Kanske som The Elder Things i Mountains of Madness. De tycker man är nästan lite synd om. Kanske bara jag. Det ökande tidsspannet vi rör oss på ogillar jag. Även kunde vi inte stanna hos romarna. Jag gillar Rom. Sen kan vi prata om att hela familjen dissar Taran. Hon hittar på så mycket dumheter att vi lämnar henne medan vi åker på äventyr och semester. Känns helt orimligt. Vad händer med familjekänslan? Sen är ändå hon som råkar illa ut. Lägligt att hon har putt upp sig på skyddsängelsidan. Och jag saknar kvinnliga magiker i häxmästaren. Vi har ju bara isfolkskvinnorna, inga nya. Favoritögonblick i boken. Jag tycker att det är kul när Rasmus Wannabe-projsaren ska spela manligt sovande och ingen köper det. Tycker överlag att det är synd att han dog så fort. Det var solklart att han skulle misslyckas. Men kände ändå att han var något mindre fånig än Lorenzo och Sigilion. Inte för att det är en bedrift. Annat småkul är som sagt banter mellan Taran och Uriel. Och att de inte bytte namn på honom. Och att Sol är något mindre pajas än när hon fick Göring att drutta på änden. Men jag vill ha min avgrund Sol eller ingen Sol alls.
Ja.
Eller att himlahierarkin är superbyråkratisk. Det vill jag se mer av. Tror jag är en av få människor som tycker att byråkratiska processer är spännande. Vilken är din favoritkaraktär? Jag vet verkligen inte. Taran har potential men faller tyvärr ganska platt. Kan inte sätta fingret på vad det är. Men jag stör mig ofta på vad hon sysslar med. Uriel är stundtals charmig. Men han ger upp sitt kall för fort. Ingen av rövhattarna som lämnar kvar Taran förtjänar ens att nämnas. Det får nog bli Wannabe-projsaren. Han är ju bara extra allt. Jag ska vara så manlig att jag blir en robot, för då märker ingen mig. Så underbart fånigt. En från den heliga solens orden. Vad händer här? Även om Margit verkar ha något mot preussisk kultur, herregud vilken enformig syn som presenteras, så får han mig åtminstone att le. Och min farfars vägnar som var född preussare känner jag mig lite kränkt. Men surfäktning är all ära, men det är en mycket ofullständig bild. Att Preussen utöver sin militära läggning var det första europeiska landet med skolplikt för pojkar av alla samhällsklasser. Och en mjölnare stämde landets kung. Tänk om samma sak skulle ha hänt i Frankrike, rysningar, och vann i rätten. Och en lägre procent av landets budget gick till att bygga slott än i till exempel Österrike. Det har vi inget av. Och Österrike framstår som det bättre landet att bo i. Lätt om man är en von Habsburg kanske. En ganska negativ reflektion av en Julia som verkligen hoppas nå ljusets rike. Där var det åtminstone en riktig djävulskurk som alltid kläcker nya onda planer. Lite spoiler, men det har vi att se fram emot.
Gud ja. Och nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger: jag tycker att detta var den bästa boken hittills i Häxmästaren. Kul att få höra lite om isfolket. Lite krångligt att hänga med i alla olika typer av änglar. Ärkeänglar, ljusängel, svartängel. Är Lucifer och hans svartänglar äldre och högst i rang av änglarna? Var det 30 miljoner ljusänglar som följde med Lucifer till jorden? Tyckte hon sa det i ljudboken. Blir ljusänglarna automatiskt svartänglar när de hamnar i de svarta salarna? Många frågor. Bästa ögonblicket var när Sol gjorde entré. Någon berättade att hon sett vargar och att hon tror att de kommer att ha betydelse för isfolket längre fram i tiden. Och bästa karaktär, det är Uriel.
Ja, 30 miljoner ljusänglar var det faktiskt. Jag blev väldigt chockad över det stora antalet.
Jag kan inte hantera det här.
Och de här vargarna, de tycker man borde fått se isfolket om de höll på så här.
Ja.
Och att ingen funderade mer över det än så här. Ja, det är några vargar så här. Jag vet inte vad det är, jättekonstigt. De kanske har betydelse sen.
Kanske.
Mm. Så syns jag reagera om det var magiska vargar som höll sig i i periferin, då skulle jag nog undersöka den.
Gud ja.
Nästa svar kommer från Lothloria. Vad tyckte du om boken? Jag minns den här boken som en av de bästa i serien och Taran som en av mina favoritkaraktärer i serien. Men nu vet jag inte riktigt längre. Taran beskrivs som omtänksam men samtidigt småjäklig. Det stämmer väl för det mesta. Men inte för spökerierna som hon plågar Daniel med för att få ta över ett rum. Det är väl ändå helt klart elakt. Inte nog med Practical Jokes-spökeriet som hon aldrig avslöjar, utan hon intalar också Daniel att familjen kan tro att hon är sinnessjuk på grund av de hemska upplevelserna i barndomen, och hon berättar för någon annan. Inte okej, Taran. Inte okej. Taran känns annars som en typisk tonårsflicka. Tycker hon känns yngre än 19 år, kanske mer som 15-16 med tanke på sin osäkerhet. Vad exakt är det övriga familjen tänker att hon ska hitta på Island som gör att hon inte får följa med för övrigt? Jag kan definitivt förstå att hon blir förtjust i Uriel, men jag kan inte förstå att hans känslor växer fram så fort. Visst, de smågnabbas och så vidare, men vad exakt fastnar han egentligen för? Han verkar svartsjuk nästan från dag ett. Jag hade gärna sett kärlekshistorien växa i ytterligare en eller ett par böcker. Bli inte klok på andevärlden heller. Hur funkar den egentligen? Går inte in på det djupare här, men mycket som inte stämmer. Istället sammanfattar jag så här. Historien Sol Sigilion kunde jag varit utan. Hade gärna varit utan Sol överhuvudtaget i den här boken. Har inte familjen tillräckligt med hjälp redan? Sigilion var skrämmande och mystisk i början. Han dödade kardinal von Graben hur enkelt som helst. Och bådade mycket gott som antagonist. Men tyvärr faller även han platt som fiende. Taran har för mycket skydd och Sigilion en alldeles för stor svaghet som är given från början. Uriel blir dessutom kvitt honom alldeles för lätt på slutet. Ja, okej. Boken har några brister, men jag gillar den ändå. Den har ganska underfundig humor, karaktärer som man skrattar med och åt i vissa fall, samt en mysig kärlekshistoria. Sträckläste den snabbt. Handlingen i mysteriet kring solen går inte framåt, men jag tycker den fyller sin plats i serien. En reflektion apropå ingenting. Taran säger vid något tillfälle, tror jag till Sol, att hon inte fått några magiska krafter, för Dolg har fått dem allihop. Men har han verkligen fått några magiska krafter alls som har visat sig hittills? Han har hittat en sten som han använder, men det är stenen som har krafter. Och soltecknet som han hittade i förra boken, har han verkligen visat någon enda egen kraft? Favoritögonblick i boken, när Taran ser Uriel första gången med hjälp av spökalden. Det är också roligt att följa Taran och Uriels samtal, ofta ganska humoristiska. Favoritkaraktär? Svårt den här gången. Uriel kanske. Jag kan inte låta bli att tänka mig honom ungefär som...
Aziraphale i Good Omens.
Ja, blir några pluspoäng bara där.
Mm, jag får ju säga till Lothloria att ja, jag kan ju också se honom som Aziraphale i det fallet, fast lite tråkigare.
Mm.
Mm. Nästa svar kom från Hanna som säger... Älsvärdet, vad var det här? Men innan jag fortsätter så frågar ni förra avsnitt om Margit använder sig av kartor i några av hennes böcker. I Ljusets rike finns åtminstone en karta. Och sen ville ni veta, eller var det bara Dan? Det var nog bara Dan. Hur upphetsande skulle vara med en munk dök upp för att köpa en åsna? Host, ja vad ska jag säga? Själv är ingen speciell dragning till munkar. Förutom de fyllde med vanilj eller äppelknän. Mums. Men jag kan förstå dragningen till den förbjudna kärleken. Hos mig skulle den stackars kåta munken fått köpa åsnan, om jag haft någon, till ett rimligt pris. Och sen fick han vackert gå. Mm. Där fick du svar, Dan.
Tack.
Hanna fortsätter. Tillbaka till eldsvärdet. Men alltså, vad är det här? Det blir lite för mycket urspårning med änglarnas hierarki, nästan änglar, ödlor, människor och Taran. Jag ber om ursäkt till alla er som gillar Taran, men själv kan inte föredra henne. Ändå lite synd att hon inte får följa med till Island. Och anledningen är ganska dum. Andra vet redan att Taran är 10 år och kommer ställa till med problem som vuxen. Men ville man då? Det beskrivs han är minst lika vild som tvillingssystern. Nej, det är faktiskt lite synd om Taran. Så lite kan jag förlåta henne det omogna och ibland rent ut elaka beteende. Ta bara episoden då Daniel 12 och Taran 15 när Taran vill ha Daniels fina rum och låtsas vara ett spöke och skrämmer ut den säkert flickan och sen säger till Daniel att hon inte får säga någonting. För då kan Erling och Teresa tro att de fått allvarliga sviter för tiden på Vrineburg och spärra in på sinnessjukhus. Nej, fy Taran, det är elakt. Taran är verkligen ett hår av hin, eller kanske värre. Det som är så fruktansvärt, hennes lilla alv till skyddsande måste ge upp och lämna ut till Uriel, en nästan ängel. Sen är frågan varför Taran inte kan följa med till Island, då de högre makterna tydligen känner på sig att de kommer utsättas för fara hur som helst. Och hur naiv är Taran egentligen? När hon åker ut med fiskebåten och inte fattar något ett fel för en av karlarna lägger händerna på och drar henne till sig. Det är inte normalt att främlingar gör så. Det spelar ingen roll vilket århundrade man lever i. Till sist blir hon rädd och kämpar sig fri med hjälp av Uriel. Men sen när faren överskrattar hon ser det som en kul grej. Snälla, söta jänta, du blir nästan våldtagen. Jag tycker inte om att få en inblick i Englands hierarki. Hade varit mycket mer intressant om Uriels överordnade hade varit höjd i dunkel. Nu blir det bara löjligt. Redan när Mori får veta om Sigilion från skuggan nedgraderas han till en gammal snuskig trollkarl. Det bådar inte gott för detta nya stora hot. I början av boken gillar jag scenerna med Selinas ensamma konung. När han spettar upp kardinalen som en fisk. Jag har ju sista hoppats på att kardinalen skulle kliva upp och bli en värdig skurk. Men nu fick han i alla fall en ganska minnesvärd död. Fast det här är klart med utan. Och jag citerar. Varelsens sensuella utstrålning var så stark att till och med kardinalen kände en sprittande dallring i det som varit, en gång varit hans ädlaste del. Numera var det bara en ynklig torr skinnstrut. Hanna säger too much information, Margit. Ja, är det i den här boken man får veta att skuggan är en urgammalt folk som kallas lemurer? Det är genom Sigiliens perspektiv får veta det. För inte fick vi veta det i förra boken. Högst oklart. Jag fortsätter med skurken i denna bok. Sigilien är faktiskt väldigt otäck med det han gör mot de prostituerade kvinnorna och landskriver Rasmus Finkeldorf. Verkade lovande. Lite väl högfärdig bara. Fast hade det inte varit bättre om vi inte fått veta från början att han var en ordensbror, utan hanterat honom som istället Robert senare. Så alla barn är vuxna nu, men finns någon speciell anledning till att Dolg måste vara just 21 när han åkte till Island? I alla fall reser hon till Bergen och här gillar jag verkligen Margits miljöbeskrivningar. Tar ni såklart outhärdlig och bestämmer för att väcka manligheten i den nästan kvinnligt vackra avfäll. Vad nu det ska betyda. Sedan snor tar han spökgalden för pappa Moris gallraskrin, vilket hon vet är högst brut att röra. Varför inte bara förklara för sin far liksom att hej far lille, du förstår, jag har en röst inte i mitt huvud och jag tror jag kan ha skrämt iväg med sina skyddsande och fått en ny bättre. Skulle du inte kunna få din spökgalde för att kika efter lite? Eller är hon rädd för att familjen ska spärra in henne på dårhus? Att Taran inte skulle äga någon övernaturlig förmåga, det stämmer inte. För hon får faktiskt en kopia av spökarna att fungera till en viss del. Hon använder sin antal sin skyddsängel. Inte okej, Taran! Gnabbet mellan Taran och Riel kan vara lite roande, men jag gillar absolut inte att Taran utsätts för fara hela tiden. För att retas. Tänker hon aldrig på hur ledsen hennes familj skulle bli om det faktiskt hände henne något? Hon behöver aldrig känna på några konsekvenser. Tarans förfärlighet uppläggs att hon i några få ljusa stunder är självkritisk. På sidan 63 utbjöds denna korta ordväxling mellan Urielans överordnare. Men hon gjorde det! Jag svär! Svär inte. Förlåt. Hanna säger, det måste vara en komedi jag läser. Det är faktiskt boken lättare att tycka om när jag tänker så. Och vad vet andarna och inte? Och vad kan de göra eller inte? En fråga man ställer sig om och om igen och förmodligen aldrig kommer få klarhet i. Andarna vet om Sigilien och Rasmus som är ute efter att kidnappa Taran, men de vet inget om broder Robert. Känns som andarna vet det som läsarna får veta. Men jag undrar om inte skuggan kan göra en blixtvisit till Norge och varna för Sigilien och Finkelborg. Han kunde ju uppenbara sig för villig i förra boken och prata med honom. På boken till Island, då Mori och Dolg och Villeman pratar med skuggan lite mer än Sigilien, nämner skuggan... Åh gud. Salt Porsodus. Förlåt Hanna, jag kommer... slakta de här dinosaurienamnen. Där nämner skuggan Salt Pochodus, Ramporinus och Petradon. Hanna fortsätter, hade människan dessa namn på skräckade och flygade på 1700-talet?
Nej.
Svaret är nej.
Ja.
Hanna fortsätter, i samma kapitel namndroppar skuggan isfolket och det pirrar till i min isfolkets själ. Fast det är lite konstigt med isfolkets andar. De kan alltså hjälpa helt utomstående och synd att det alltid nämns i isfolksagornas sol alltid följs av vargar, som vi nu vet är svartänglar. Fast helst hade jag önskat att det med varna inte nämnts. Att man får veta att det var 33 miljoner änglar som följde Lucifer och bort lite kul info. Usch! På sidan 155-156 där Sol skuttar runt och retar Sigilien med sin förförelsekonst. Det var inget bra stycke. Det hade kunnat strykas helt och hållet. Och hur fungerar Sol som ande egentligen? Är det någon typ av mar som kan få sexuell tillfredsställelse så att hon är död? Jag tror inte jag ska grotta ner mig själv i allt det där för mycket. Jag blir intresserad av Taran ger sig iväg för att söka mer information om Östersjön, men de kommer inte så långt. När Rasmus Finkelborg stoppar dem på vägen till den här pistolen så fattar jag att Taran inte är rädd för sin egen del. Hon har ju Uriel. Men det är väl inte självklart att Rafael och Daniel har samma beskydd. Så lite oro över sina medresenärer borde hon visa. Och sen är det väl helt orolig för Uriel att visa sig för Rafael. Något jag undrat lite med Finkelborg är att de smyger in i huset efter att Rafael och Taran flytt in där. Sigilion är i närheten och osar sensualitet och Margit beskriver Rasmus reaktion så här. Och jag citerar. Han gick vidare där det stinkande rummet bakom sig andades lättare. Tryckte ner resningen i vänster byxben. Finkelborg var vänstersyd. Slutcitat. Hanna fortsätter. Menar Margit han är vänsterhänt? Varför behöver du veta det?
Ja, jag antar att de menar att hans kön liksom tenderar att gå till vänster.
Behöver vi verkligen veta det?
Nej.
Nej. Hanna fortsätter. I alla fall bankar Sigilion Finkelborg i bakskallen. Ordet blir överlev. Han är smart och på sitt soltecken. Tan, Rafael och Daniel är dock inte lika smarta. Då Finkelborg skriver brev till sin familj. Och herregud, suck. Nåja, Finkelborg dör när någon läkare drogat av honom soltecknet. Och istället träder broder Robert in. En bagatell, men på sin 168 finns det stavfel, åtminstone i min bok. Det står somhället i tiden för samhället. Måste jag kolla min bok. Nej, det står inte någonting i min bok.
Ja, i min står det samhället.
Ja.
Min bok är från 2001.
Ja, men där var det så samhället i min bok också, ja.
Ja, uppmärksamt.
Ja, bra Hanna. Och Hanna fortsätter. Jag vet inte varför, men jag fastnade för meningen seglade in på en månsol som sol säger till Tar när han träffas i Tarans rum. Så fint, jag gillar. Men oj, när de börjar prata om Karo och vilka krav de har. Och känner verkligen Sol Taran så bra att hon kan slå fatta att Taran aldrig kommer nöja sig med en människoman. Taran är 19 år. Tycker Margit ofta skriver att person är så och så, men visar det sällan med personens handlingar. I alla fall tur att Taran har Uriel som inte tvingas nöja sig med en vanlig man. Fy så tråkigt. Så gör Robert en 3 och visar en kompetens sällan skådad bland ordensbröderna. Han lyckas faktiskt charma Taran, men sumpar allt med ett plumpträff om en hund. Och Taran förstår att de inte har samma humor. Förstår dig Taran, för det skämt var inte roligt alls, bara obehagligt. Fast jag vet inte om Tarans skämt var så roligt det heller. Alltså slutklämmen i skämtet är ju son of a bitch. Hon tvingas förklara det för Robert och säger, förlåt, du kanske inte kan engelska. Och han svarar, jo då, jag talar engelska. Hanna säger, jag tror att de ljuger båda två. Att Taran talar tyska och norska och kanske till och med lite isländska köper jag, men inte engelska. Då borde istället franska vara ett språk som Martinas barnbort fått lära sig. Dessutom var inte frasen just son of a bitch så välanvänd då, även fast den härstammar från något Shakespeare skrev. En annan konstig sak är att Anna kan vara så säkra på att Taran inte kommer att lämna gården som är skyddad. Anledningen till att hon inte fick följa med is till Island var ju att hon var så vild. Och i alla fall så rider hon iväg med Robert medan Sol är iväg på uppdrag åt isfolket och rejält smiter iväg för att fråga sin överordnande om man kan slå upp i människa igen. Varför han frågar om det just när Sigilion fortfarande är ute för Taran, det vet jag inte. Men. Och sen kommer slutet med Uriel och Sigilion. Uriel som har sitt eldsvärd. För att vara titeln på boken så uppenbaras inte eldsvärdet så ofta i handlingen. Bror Robert, han dör naturligtvis. Uriel är så ädla att han inte kan döda, men på något mirakulöst sätt får han Sigilion att glömma alltihopa. Uriel belönas med att vara människa igen så han att han kan få vandra. Hepp. Nej, denna bok får inga höga betyg från mig. Favoritkaraktär? Nej, favoritögonblick får bli kardinal von Grabens död. Gubbstruppen lämnar ett hål i mitt mörka hjärta. Favoritkaraktär blir denna gång det nästan kvinnligt vackra Rafael. Och Hanna säger, nej, nu vill jag lämna eldsvärdet bakom mig och istället bege mig till Island.
Det vill vi också. Nästa recension kommer från Silje Angrimsdatter som tycker om boken. Jag är enig i mycket av det som redan har sagt om den här boken, om Taran, Sigilion och så vidare. Ändå är det här en av mina favoritböcker så här långt. Jag kommer ihåg den som kanske den allra största favoriten första gången jag läste serien vid sidan av nästa bok.
Oho.
Är icke odelat positiv till att isfolket dyker upp här, men vi får i alla fall tiden fastsatt till sommaren 1743 eftersom Sol måste hjälpa Daniel som är på väg hem efter att ha följt Kira tillbaka till Nor. Kira vandrade genom grottorna och fann det klara vattnet 1742 och tillbringade därefter bortemot ett år samman med Wendel och familjen i Sverige och Norge. Och sen kallas Mar tydligen plötsligt för Mår i, jag tror att det är den norska utgåvan. När det gäller Sol så vill jag helst ha henne som hon är i de första böckerna av isfolken, men hon fortfarande lever. Hon har ju några trevliga uppträdanden som ande, men oftast går det långt, alldeles för långt, som nu när hon lägger an på Sigilion. Hela häxmästarserien hade varit bättre om hon hade fått stå på egna ben. Det är förresten trevligt att träffa Aurore och August igen. Favoritögonblick i boken. Favoritögonblicken är nog småjäklandet mellan Uriel och Taran. Har inte lett så mycket när jag läst någon annan bok i serien som jag gjorde när jag läste den här. Favoritkaraktär, Uriel utan tvivel.
Ja, och nästa svar kommer från Charlotte M som säger: det här var boken då jag insåg att det var här det började vända och det började spåra ur. Det var inte min favoritbok i serien. Det skaver i mig under hela läsningen och insåg efter ett tag att det är kvinnosynen som känns som ett riktigt irriterande skoskav genom hela boken. Alla verkar vara så otroligt bekymrade för Tarans heder och det verkar vara oerhört viktigt att hennes mödomshinna ska vara intakt. För hur ska man leva med sig själv om man inte är oskuld på bröllopsnatten? Bessan provocerar när änglarna diskuterar om ska leda Taran till den rätta, dygdiga riktningen. Herregud, låt tjejen leva och ha kul. Skyddsänglarna och deras hierarki fick mig att dra på munnen. Fick nästan lite The Office-vibbar med sekreteraren, assistent och deras fåfängor när Uriel ändrade sin outfit. Uriel hade jag glömt bort, men nu kom det tillbaka. Kan man bli mer pryd och präktig? Intressant att änglar kan bli utmattande och att de sover som efter Skrileons första attack mot Taran. Eller så var det bara han som hade dålig kondis. Han har nog inte fått så mycket motion när han såg efter Betilda. Och äntligen blev vi av med kardinalen. Det var ett av de obehagliga ögonblicken i boken. Sigilion är en av de riktigt obehagliga skurkarna i boken utan att bli lika buskisk som Solorden. Som äntligen lyckas få fram en något mer kompetent medlem i Robert som framstår riktigt smart i jämförelse med den tidigare stolpskotten till ordensmedlemmar som passerat så här långt. Hade fullständigt förträngt ödlemänniskorna och tjurmänniskorna, hade nästan önskat att jag inte blivit påminn om dem. Här kom också isfolket. Intressant att veta var i handlingen isfolkserien vi är. Intressant att veta vart i handlingen isfolkserien vi är när häxmässan utspelar sig. Sol var inte lika tokrolig som hon var i isfolkböckerna, vilket jag var tacksam för. Ett av mina favoritögonblick i boken är när Taran och Sol sitter och pratar och Sols livssorg skiner igenom. Hon påminner om den Sol jag tycker så mycket om i avgrunden. Och min favoritkaraktär får bli Taran även om jag fick lite Villemo-vibbar om henne. Men hennes livslut och ständiga kamp mot alla som oroar sig för hennes moral berörde mig.
Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger: jag hade hört vissa klaga på att det här var boken där serien Jump the Shark, så jag var beredd att inte gilla den. Nu är jag också framme vid böckerna jag aldrig har läst well, eller lyssnat på tidigare efter att ha tröttnat så hårt på förra boken sist jag lyssnade. Jag skulle inte ha gett upp så lätt. Den här boken var ju fantastisk. Jag speedlyssnade en dubbel hastighet med start igår kväll, för jag hade totalt missat att det var inspelning nu. Och herregud vad kul jag har haft. Alltså visst, serien har spårat ur. Men så här, förra boken hade vissa delar som var riktigt bra och resten var riktigt tråkigt. Den här hade vissa delar som var riktigt bra och resten var fånigt, ofta omotiverat och skitkul. Det var som en crackfic, det vill säga en fanfiction som tar ett riktigt skruvat koncept och sen bara kör på det, ibland på ett seriöst sätt och ibland som humor. Och jag kan respektera en schysst crackfic. Jag kan knappt bestämma vem min favoritkaraktär är, även om det var härligt att återse Aurore. Taran gör en underbar roll som riktig isfolkskvinna, trots att hon inte är det, jag vet. Uriel, den snörpiga skyddsanden, var underhållande. Och Sol var visserligen för fånig, men hon var i alla fall bättre än clownen Sol i slutet av isfolkets serien. Och det var faktiskt fint att träffa henne också. Jag blev uppriktigt förvånad när August släkting, vars namn jag redan glömt, visade sig vara en av Solorden. Det var snyggt. Och överjordiskt väsen som faller för jordisk kvinna är en av Margits allra bästa storylines. Taran som räddade lilla lammet genom att hiva över det till andra sidan stängslet har den där handgripliga finstämdheten som är bland det vackraste i Margits böcker. Och när Uriel inser att hans tidigare människa, vars namn jag inte tänker försöka stava efter att bara ha hört i ljudboken, inte var så himla helig, egentligen är riktigt bra. Även om jag gärna hade sluppit vältrandet i beskrivningar av en ful kvinna. Räddningen med citat, men hon var mest ful för att hennes själ var ful, kommer lite för sent. Skämtet med You Son of a Bitch var inte kul när det var med isfolket. Och det var inte roligare nu, särskilt när man kunde höra det komma lång väg. Det sades visserligen i början av boken att Teresa kunde slappna av lite när hovets ögon inte var på henne längre. Men det kändes lite märkligt att en propra Teresa skulle sitta och ge Taran förförelsetips. Det känns som att hon bara var en stand-in för berättarrösten. Sigilion är en riktigt klassisk, övermänsklig och överkåt isfolksskurk. Och jag köper det rakt av, trots att jag vet att jag inte borde. En av de allra roligaste sakerna i all sin fånighet var Uriels klädnad som skulle justeras och föras på tal oavsett hur spänd och spännande situationen var. Trendsättare bland nästan änglarna minsann. Så, Den episka plotten har blivit fånig. Den lilla värdighet de överjordiska varelserna hade är otvivelaktigt borta. Isfolket är här och inget make a sense längre. God smak har flytt i panik. Och jag har äntligen roligt igen. Oh yeah!
Vad härligt, Ursula.
Tack, Ursula.
Ja, sista svar kom från Tiny Bunny Snail som säger, jag hoppas ni kommentera. Och det är han du. Och Tiny Bunny Snail säger på frågan, vad tycker du om boken? Säger, den har sin charm, absolut, men också många brister. Jag gillar inte att isfolket kommer in, jag vill inte. Men antar att det är bara att vänja sig inför ljusets rike. Men okej, om vi ändå är här så önskar Solfot ligga i alla fall, men icke. På samma tema tycker jag inte skurken funkar heller. Han känns inte så farlig som han borde, utan mer en katt som löper som man kan lura bort hela tiden. Slaven och sina drifter gör att han ter sig dum. Sen är det sant att jämföra med reagerar på saker nu jämfört med hur jag tänkte som ung när jag läste böckerna. Som Tans antastning av Riel vid kärnan. Då tyckte jag väl att det typ var lite roligt, men så här blir jag galen. Och egentligen är jag glad att det faktiskt skildras hur asjobbigt det faktiskt är för Riel, hur förnedrad han känner sig. Och andra sidan blir han tillsatt en överordnad och struntar det och går tillbaka. Typ, ursäkta? Så sexuella trakasserier på jobbet är inget problem med hindren alltså. Dålig sensmoral. Favoritögonblick i boken då? Det är balen. Jag är en sucker för den här tidsperioden och kläderna och mordet är så otroligt bra beskrivet att man bara hela tiden kan se allting framför sig och känna det och leva där och då. Magisk miljöbeskrivning talang på sitt bästa. Dessutom är det kul att Uriel är så himla oprofessionell och pratar ner alla pojkar i Tarans öra hela tiden. Världens sämsta wingman. Och favoritkaraktär då? Tiny Bunnison säger, Uriel är söt, känns ny, tycker hemskt mycket om honom, men lite för slätsruken på min smak. Så det blir nog Tarn ändå, trots hennes många brister. Men lite besviken på att hon inte är lika charmig och manipulativ som hon var när hon var barn. Sist men inte minst, det här var den sista häxmässarboken jag läste, sen kom jag av mig. Så efter är jag ny läsare. Hurra! Vad roligt, Tiny Bunny Snäll. Välkommen in till nästa nya böckerna.
Vi har också en reflektion från Rexy, som hon skrev 2012, som jag tänkte läsa upp här. Och Rexy säger, okej. Detta måste vara en av de böcker jag tänker, men Margit då, oftast tror jag. Jag kommer i nuläget inte riktigt på andra böcker i serien, jag tänkte så ofta, men det kvarstår att se eftersom jag väcker mitt minne. Boken börjar bra med resan till Island och dess förberedelser. Jag gillar även att boken ser mer från Tarans sida än övriga och inser snabbt detta kommer att vara en bok om henne. Men sen kommer Sigilion och jag skakar lite uppgivet på huvudet över denna figuren. Alltså vi talar om en ödla i människoform som kan tala eller kommunicera men är mer djur än människoliknande. Som har levt i miljoner år utan att vara odödlig. Det framkommer i slutändan att han nyttjar vissa plantor som ger honom ett liv. Om man, ja. Men Margit och hallå, det var väl något långsökt. Madrager och siliner. Visst är det väl inte otänkbart att de kunde tänkas ha funnits. Knappast var vi människor de enda djuren som utvecklar någon form av intelligens. Så det vore verkligen arrogant att endast tänka i de banorna. Men att överleva miljoner år med plantor. Nu, vad vet jag om vad som kunde tänkas existerat före våran tid? Jag retar mig att hon behöver framhäva Sigilions ensamhet som kung av ett utdött folk. Dubbelt. Får nästan lite lust att säga, jag hörde dig första gången Margit. Taran får en ny hjälpare. En nära ängel kallad Uriel. Men jag rynkar på ögonbrynen över att han är så arrogant mot Taran. Känns inte riktigt som en hjälpare som har nått så långt skulle ha den attityden och negativa hållningen. Men låt gå. Det är inget jag spenderar mycket tid på att klura över eller reta mig över. Jag retar mig mer över Taran som jämt ställer till med hugggräl då kanske. Vad är det med Margit och hennes vidlyftiga kvinnor? Vågar jag ens fundera över Margit var som barn? Det var ett skämt alltså. Jag tror att Margit var en jättefin dotter. Nåväl, men sen händer det massor. Greve Finkelborg luktar ordensbroder överallt. Jag tror jag garvar ihjäl mig varje gång Taran tänker på hans paket som en istapp. Gubben blir lika fundersam varje gång jag skrattar så jag gråter. Taran, Daniel och Rafael tillfångatas och Sigilion ingriper. Snälla barnen tar hand om elaka Finkelborg och sen försvinner han från berättelsen. Ingen av oss läsare tror väl på att han skriver ett brev till familjen. Och när denne Robert sen dyker upp är det nog inte bara jag som undrar om denne verkligen oskyldig människa eller en ordensbroder. I hela soppan Finkelborg Sigilion Taran sitter jag och blir irriterad tätt som titt som tätt. När Uriel springer iväg för sura typ hela tiden. Hallå, skyddshjälpare gör inte så. Må vara att de blundar och blir osynliga när man ska ha lite privatliv. Men sticka iväg så där. Hallå. Men jag garvar hejdlöst över Tarans soltakter. Med att leva sig så extremt in i allt hon gör, hennes humör påhitt. Sigilien, eldstaden med grytan, med gröt från måndags och andra onämnbara läckerheter. Och jag garvar så jag gråter titt som tätt. Detta räddar hela boken för min del. Särskilt grytan. Och värre blir det. Sol av isfolket dyker upp bara sådär. Men Margit då. Jag blir faktiskt irriterad på riktigt nu. Här dyker sol upp igen. Det skriker i varje nerv av mig. Hallå, fel serie. Det finns inget jag kommer på isfolket som förutsatt att de finns här. Det nämns inte någonstans i någon dialog andarna emellan att de har gästspelat för en annan familj. Och jag känner nästan att de kommer med här för att Margit inte riktigt klarar av att släppa taget om dem. Missuppfatta mig rätt. Jag är mycket, mycket förtjust i isfolket. Jag älskar dem, men det här känns fel på samma sätt som det livar upp lite grann. Men Margit då? Sen blir Uriel och Taran kära i det hela. Det säger inget om. Taran borde personen att bli kär i någon så upphöjd. Och jag förstår henne så väl. Men sen belöningen. Men Margit då. Krista och Lindero fick aldrig få varandra. För att den ena var levande och den andra icke. Men det är ju så här också. Varför nu? Nödlösning. Ville undvika ett dåligt slut. Jag är inte mindre romantisk än att jag suckar av glädje när de får varandra. Men på samma tid ryser jag över den här lösningen. Jag vet inte varför. Boken lämnar mig med en lite brydd smak i min mun. Och jag skyndar därför vidare till nästa bok som jag formligen älskar.
Oj, oj, oj. Tack så jättemycket, Rexy.
Och då ser vi fram emot Dvärgarop.
Det gör vi verkligen.
Som jag antar utspelar sig på Island.
Det hoppas jag verkligen. Det kanske är Uriel och Taran som ska vara romantiska, jag gissar det.
Hoppas jag verkligen inte.
Nej, hoppas inte jag heller.
Oj, oj.
Så jag, Dan. Jag tror att vi är på Island.
Ja, vad bra. Det ser vi fram emot. Nu tar vi nya tag. Häxmästaren, woho! Hurra!
Hurra, hurra! Men innan vi går vidare så ska vi också tacka våra Patreons. För vi har en Patreon-sida där ni kan hjälpa oss att podda vidare. Och vi har en rad glada Patreons som stöttar oss där. Vi ska säga tack till våra fantastiska Patreon. Vi säger tack till Hanna Naversjö, Martina Roll, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Magnus Rask, Glasögontönten, Solveig Gudnadotter, Eva Martinsson, Julia Mason, Ingvild, Elin Lindqvist, Aidan L. Rydhammer, Hanna Eriksson, Medain, Lisela Liselotte Andersson, Ingrid Johansson, Petronella Thorén, Alba Lundsen Ramirez, Mona Elisabeth Austad, Monica Nyhus, Musika Ferry, Desiree Lindmark, Karin Källström och Maria Samuelsen. Tack så jättemycket för att ni sponsrar oss på Patreon. Tusen tack!
Tack så fantastiskt mycket. Och håller vi oss, ligger vi på $100 när häxmästaren är slut, så kommer vi att fortsätta med Ljusets rike. Och nu tänkte jag spoila en sak i Ljusets rike som vi nämnde redan tidigare i det här avsnittet.
Åh gud, vad tänker du göra då?
Att i Ljusets rike, då finns det skurkar som är läskiga och mäktiga och bra. Yes, de kommer ni få uppleva då.
Åh jej, vad kul. Jag kan inte bärga mig.
Ja, Ljusets rike, hurra!
Nej Dan, det kommer inte bli kul.
Det kommer bli jätteroligt.
Kanske lite kul.
Ja, jag längtar så.
Jag ser lite fram emot också faktiskt.
Ja, det är bra.
Så Dan, tills nästa gång när vi ska bege oss till Dvärgarop, vad kan man hitta mer av dig?
Ja, man kan hitta mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så det är väldigt lätt att hitta. Jag vill ju också nämna att vi gör en till podd. Och där kan man hitta mig absolut. Den heter Hard Nerd Café, nörd med E. Och där gör vi just nu då en serie om Harry Potter. Hurra!
Yay! Hurra, hurra!
Ja, och det kommer vi göra ett bra tag. Så att gillar ni Harry Potter så lyssna på Hard Nerd Café.
Woho!
Gå också för övrigt gärna in på Facebook och gilla Sagan om Isfolket-poddens sida där, så kan ni prata med oss om Isfolket.
Ja, gör det. Det blir vi hemskt glada för.
Yes, var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Jag finns på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får ni gärna gå in och gilla. Där postar jag allt möjligt. Lite YouTube-videos, lite bilder. Mina bloggposter, för jag har en blogg som heter setsunaseras.blogg.se. Jag finns även på Instagram som Setsuna Seras och på Twitter som Anna Seras. Så gå gärna in och följ mig där, så blir jag jätteglad.
Nu måste jag fråga dig. Setsuna är ju Sailor Pluto. Eller
exakt.
Men vad är Seras?
Seras kom från en karaktär i anime-serien Helsing. Det finns en karaktär som heter Victoria Seras. Och hon stavar det med S, men jag stavar det med C. Bara för att jag vill vara lite speciell. Jag tyckte hon var väldigt kick-ass när jag såg serien första gången. Och hon stannade med mig väldigt länge. Så jag bestämde mig för att ta namn från henne.
Ja, bra val.
Så är det.
Ja, då blir det dvärgarop. Jag hör om dvärgarna ropar redan. Det här kommer bli bra.
Det kommer bli jättebra. Mot Island, med språng eller med båt.
Ja, och hoppas Sigilion inte sitter i masten igen.
Nej gud nej, åh vad jobbigt.
Sigge, åk hem.
Åk hem Sigge, vi vill inte ha det här.
Underbart. Ha det bra till nästa gång.
Ha det bra, hejdå.
Hejdå.
Those broken dreams.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.